Karl Granroth, mer känd som Pirille Karl, har blivit dömd för mord på sin hustru, sin bror och sina två styvbarn. Han och hans nuvarande hustru Brita-Kajsa har också blivit dömda för hor, alltså för att ha varit otrogna med varandra när de fortfarande var gifta på varsitt håll. Brita-Kajsa döms till fängelse på vatten och bröd och Karl döms till att mista sin högra hand och livet genom halshuggning. Jag heter Ann-Katrin Granroth och du lyssnar på det sista avsnittet av Morden i Pirilö, en svenska Yle-podcast. I den här sista delen ska jag en gång för alla ta reda på om jag är släkt med Pirille Karl eller inte. Om jag är släkt med det svarta fåre som gjorde att en hel by fick dåligt rykte i många, många år efter hans gärningar. Men först går vi tillbaka till rättegången, där Pirille Karl alltså blivit dömd till döden. Nu ska straffet också vidare till hovrätten i Vasa för närmare prövning. Under tiden ska Karl, starkt fängslad till händer och fötter, förpassas med fångskjuts till Korsholms kronohäkte och förvaras där i en rum fram tills hovrätten har fattat sitt beslut. Den som är missnöjd med domen har rätt att ge en skriftlig påminnelse inom 30 dagar. Som du säkert kan gissa är Karl inte nöjd med sin dom och skickar därför in en påminnelse. I den skriver han att han är oskyldig till såväl förgiftning som morden på styvbarnen. Han angriper vittnet Katarina Klippholm som hört honom i skogen och beskriver henne som en högst liderlig varelse och hävdar att hon hittar på allt eftersom hon inte alls haft med sig några lingon hem den där dagen. Han angriper också sin barndomsvän August Holländer och säger att allt han sagt i rätten är lögner. Så kommer domen från hovrätten. Där anser man att Karl och Brita-Kajsa inte kan dömas för hor eftersom det inte går att bevisa. Det här alltså trots att Brita-Kajsa själv erkänt och flera vittnat om deras nära förhållande. Beträffande morden på barnen så finner hovrätten att barnen i sin unga ålder inte kunnat ha någon annan fiende, men att Karl i sin ekonomiska situation haft nytta av deras död. Att morden skett dagen efter det kommit fram att deras andel av hemmanet ska upp på auktion och att de försvunnit från hemmet samtidigt som Karl gick till Gäddvikstorp visar på att Karl har mördat barnen. Men Karl döms inte för arsenikförgiftning på sin tidigare hustru och bror. Där saknas tillräckliga bevis. Så här berättar Jan Envall.
Men han blev ju aldrig fälld för det här två första morden. För det fanns ju inte någon vittnen till någonting egentligen där. Det fanns bara en, och inte någon erkännanden egentligen, och inte någonting. Så det hade ju inte något att gå på där. Och det här holländers berättelse är ju lite intressant, för det här är ju bara holländers ord allting. Det finns inte något vittnen på det där samtalet, och Pirille Karl säger ju att inte har jag sagt något sånt där, ungefär, det här stämmer inte. Så det här är lite ord mot ord. De tror på den här holländers och han blir räknad som ett vittne tydligen att Pirille Karl har bekänt åt honom och det här gillades helt enkelt. Och Klippholms, den här torpadotterns gilla så, men hon har ju inte heller sett någonting. Hon har bara hört att någonting har hänt här. Men det är så mycket annat där som tyder på. De pratar ju om mer än ett halvt bevis och sånt där. Så att de byggde på lite sen med alla möjliga indicier. Och, tills de fick det tydligen så att de höll det här. Då. För de ville ju få honom fälld. För allting tyder ju på att det var en massa mord här.
I slutändan spelar det ingen roll, för straffet förblir detsamma. Döden. Till en början lyder Karls dom att han ska halshuggas och steklas. På den här tiden är det ändå vanligt, ja i princip i alla fall, att straffet ändras till straffarbete istället för döden. Den dömde förlorar heller inte sin hand. Men straffarbete är knappast någon bättre utväg. Det är bara en längre väg till slutet. Karl döms nu alltså till straffarbete i gruvorna i Sibirien. Det är det hårdaste av alla straffarbeten och han ska också få spöstraff. 40 piskrapp, vilket är det högsta kroppsstraffet. In i det sista försöker Karl undvika sitt straff. Han lämnar in en böneskrift där han bedyrar sin oskuld och svartmålar än en gång Katarina Klippholm och August Holländer. Han avslutar brevet så här.
Skulle denna underdåniga bön likväl icke nåder villfaras, vågar jag anhålla att så som besvärad av ett svårt brott av gunst och nåd får spöstraffet och deportation till Sibirien förvandlade till fängelse vid vatten och bröd och fästningsarbete.
Han bifogar också ett läkarintyg på att han lider av brock. I brevet skriver han också någonting som jag tycker låter väldigt märkligt. Han påstår att hans styvbarn hade följt med två andra barn till skogen den där dagen. Två barn som inte blivit hörda och som nu borde kontaktas. Det är väldigt sent att ta fram nya vittnen nu. Så vem är de här barnen och varför nämner han dem först nu? Jan Envall tror han vet vem en av dem är.
Och de här barnen som... En av de här var din egen så kallade faste han. Som hon levde där. Hon var i ålder med de här Henrik och Augusta, de här som blev dödade sen. Och hon berättade sen här ända in på 1900-talet då Pirlo Karl hade kommit efter de här barnen och fört dem dit var han tog livet av dem. Men hon var så liten så hon blev ju aldrig förhörd den här faste han. Men hon fanns ju, och det här berättade hon för din morfar, som har berättat det åt mig nu. Så det fanns, det här är som inom vårt släkt, en sån där historia som inte finns i något protokoll. Men som, och det där skulle jag ha kunnat ändra på någonting, men inte egentligen, för hon skulle i så fall bara ha styrkt det här mord, det här misstankarna, för hon skulle ju ha berättat då att Karl kom efter de här barnen, och det skulle ha blivit ännu värre för Karl, men han försökte ju förhala det här rättegången. Men det blev aldrig sen någonting. Det hade ju förändrat i hovrätten där. Så inte började ta upp några nya vittnen mera där.
Den 20 februari 1861 avgör tsaren i Ryssland att Karl ska slippa spöstraffe men inte deportationen. Det är slut. Karl har nu suttit häktad sedan december 1859. Det är alltså strax över ett år som den här rättegången har pågått. Och nu ska straffen verkställas. Först får han avtjäna ett straff på 28 dagar på vatten och bröd. Sen ska han undergå kyrkoplikt i Vasastads kyrka. Kyrkoplikten innebär att han måste gå upp på pliktpallen under den allmänna gudstjänsten, erkänna sin skuld och betyga sin ånger och sen få kyrkans förlåtelse. Enligt hörsägen ska han ha stått mitt i kyrkan när han gör det här. Den 22 april meddelar magistraten i Vasa att han undergått kyrkoplikten. Nu har alltså Karl erkänt de brott han dömts för. Tyvärr finns det inga protokoll över det här, så ingen kan veta vad han säger där i kyrkan. Men det sägs att han erkände allt. Samma dag, den 22 april, får Karl sitt fångpass och sänds till Viborg för vidare befordran till Tobolsk. De som förvisas till Sibirien indelas i fyra grupper. De som är dömda till hårt straffarbete, straffkolonister, förvisade och frivilliga som främst är kvinnor och barn till de dömda. De två första grupperna deporteras på livstid och berövas alla civila rättigheter. De tvingas bära tunga fotbojor och kättingar av järn. Under resan dit måste bojorna och även ett halsjärn vara på hela tiden.
Det här är ju för fot, alltså fotjärn.
Mm.
Och så är det en kätting som får vidare och sen ska det vara handjärn då. Idag skulle vi kalla dem handklovar, men det här är ju handjärn.
Mm. Precis.
Och de sitter ju då ihop, de här handjärnen och fotjärnen. Sen är det ju ännu en lös kätting här som man kan sätta fast en kula i som man går och bär på. Så det ska bli extra tungt.
Man ska inte vara som så bred ändå. Alltså, jag tycker det är ganska smala. Jag blir lite klaustrofobisk när jag lägger det här runt mig.
Nu tror jag får det här runt mig.
Alltså det är ju otroligt kalla. Men menar, han var ju fängslad på vintern.
Ja.
Det ser ganska tungt ut också. Alltså.
Nu är kulan bort.
Ja, precis. Nu blir jag redan trött i armarna.
Det hårdaste arbete i Sibirien är det som Karl har blivit dömd till. Alltså arbete i gruvorna. Det finns till exempel guld- och silvergruvor och kolgruvor som är de värsta av gruvor. Till kolgruvorna sänds det som anses vara grovt kriminella. De som sänds till Sibirien förlorar alla sina medborgerliga rättigheter, all arvsrätt och deras äktenskap upplöses. Karls hustru Brita-Kajsa har nu alltså rätt att gifta om sig. I fångförpassningen finns det en del antecknat om Karl. Det står att han är 175 cm lång, har svart hår, gråa ögon, svarta ögonbryn, medelstor näsa, bred mun, avlångt och mörklätt ansikte, stark och svart skäggväxt, stadig kroppsbyggnad och brock i vänstra ljumsken. Han bekänner sig till den lutherska läran och talar endast svenska. Han uppger sig känna till skeppsbyggnad. Det här får han ha med på sin långa resa. En väst av skinn, en mössa, en halsduk, en bibel och en psalmbok. En tröja, ett par byxor, ett par skor, ett par strumpor och ett liv- och halsjärn med en 2 fot lång bult. Han har inga underkläder, ingen jacka, inga handskar, inga ombyten. Karl åker iväg mot Sibirien under våren och sommaren, men under vintern kan temperaturen där gå ner mot 40-50 minusgrader. Så här berättar Jan Envall.
Han blev, vad jag förstod, skickad iväg på sommaren, så det började ha gått bra åtminstone för det här väderlekens skull. Men det är strapatser, det är ju dit man ska man först dit in mot Moskva och sen vidare därifrån. Det är lång väg dit.
Mm.
Ibland for det flera fångar i lag, men han skulle ha farit då ensam, förstod jag. Så det betyder att de satt honom på någon kärra med någon fångförare och sen for de iväg.
Mm.
Och det var ju ganska tuff resa vad jag förstått det här, att det var många som inte kom fram. Och det sägs ju att inte heller Pirilokal kom ända. Han kom till Uralberga, men han kom sen inte. Inte något längre. Vad man tror, men det finns ju inte något riktigt sen och bevis dit på ryska sidan vad som egentligen hände med honom. Man är svårt att reda ut idag.
Det här är allt vi vet. Att han skickas iväg. Sen försvinner Karl från alla register. Men det finns en som kan berätta lite mer.
Det fanns ju en präst dit upp i Sibirien som hade hört talas om Pirilo Karl. Och han var ju inte alls, han var från Terjärv, alltså här, inte alls härifrån. Och han hade ju kommit ihåg från sin barndom den här historien. Och då han var dit i Sibirien sen så fick han igen höra om Pirilo Karl till och med i Sibirien. Så det, den har nog varit ganska långt historien då den till och med snappar upp detaljer i Sibirien ännu.
Det är den lutherska prästen Johannes Granö som Jan pratar om. Han reser hösten 1886 till Sibirien för att tjänstgöra som själavårdare för lutherska strafffångar och kolonister där. 1891 återvände han till Finland och skriver en bok om sina upplevelser. 6 år i Sibirien heter den. Där skriver han så här på sid 114.
Många österbottningar träffade jag i östra Sibirien. Bland annat berättades det för mig om en persons öde som jag i min barndom hörde mycket omtalas. Personen var Karl Granroth eller Pirilö, känd såsom den åttafaldige mördaren, vilken hade slutat sitt liv redan på resan till Sibirien i Perm. Annars sades det om honom att han läste hela nätter och blev smått vurmig på sistone.
Karl dör alltså någon gång under sommaren 1861 i Perm, väster om Uralbergen. Gudstron och psalmerna som han var känd för hemma i Pirilö är med honom hela tiden. Han verkar ha blivit lite galen mot slutet och läste konstant i sin bibel och sin psalmbok. Kanske kom samvete slutligen i kapp. Kanske han äntligen försökte sona de brott han begått. Eller så lyckades han rymma.
Det har jag hört i Pirilo Karls fall och att det ännu här skulle jag till och med vara in på 1900-talet. Det här är en sån där skröna som inte finns belagt någonstans. Men att någon hade skulle ha sett honom dit i Norge någonstans. Och att någon härifrån Pirilo skulle ha farit dit och helt enkelt försöka kolla upp det här. Att är det Pirilo Karl som de har sett? Men sen hade den där mannen försvunnit därifrån då han kom fram. Och någon sån där historia finns så att det levde ju kvar då inte man visste vad som hade hänt med honom. Att tänk om han kommer tillbaks. För det fanns de som försökte rymma och komma hem därifrån. Och jag känner inte till om någon lyckades, men jag vet de som hade försökt flera gånger i alla fall. Det berättade den här prästen om som hade sen varit dit och hört om Pirilo Karl. Det förekom rymningar därifrån och de försökte komma hem.
Vi får aldrig veta exakt vad som hände med Pirilo Karl, men vi vet vad som hände med hans familj. Brita-Kajsa gifter om sig med en sjöman och flyttar in till Jakobstad, till den gamla trähusstadsdelen som kallas Skata. Hennes styvbarn och också Matilda som är det barn hon får tillsammans med Karl blir kvar på gården tillsammans med sin farmor. Vi vet också vad som hände med hemmane. Hemmane köps upp av utflyttade Pirilöbor, av Karls farbrors änka. Det var ju till den familjen som Karl var skyldig massvis med pengar. För att hålla gården inom släkten så köper hon alltså upp den och överlåter den sen till sina barn. Men då undrar jag såklart, vem är jag släkt med? Pirilö Karl? Eller de som köper upp gården.
Va?
Det är Sia Pirilo Karl.
Just det.
karl. Du har varit ju skickad till Sibirien.
Ja.
Och till det, vi ska se hur nära ni kommer.
Så jag är liksom i nedstående led från Karls farbror.
Precis här.
Ja.
Så blir det. Ja, det här är ju pappan, så hade jag pappans bror, farbror.
Mm, precis. Skulle du säga att jag är släkt med honom?
Nå, du heter Granrot och nu är du ju släkt med honom nu, men du är ju inte ättling till honom.
Är det skillnad där?
Jag vet inte, det är hur känslig du är. Det beror ju på hur man ser på det, men ja, släkten är värst, brukar man ju säga.
Jag är ättling till den Granrot som köpte upp gården när Karl tvingades sälja på auktion. Det innebär alltså att utan Pirilö Karl skulle jag inte ha växt upp på Pirilö. Pirilö som är en så viktig del av mig. Pirilö som är som en kroppsdel på mig. Borde jag tacka Karl för att han sålde? Jag kan väl inte tacka en mördare. Det här är en sak som är svår att förhålla sig till och som jag tror jag kommer att grubbla över en längre tid. Under de senaste åren så har nyheterna kring Pirilö mest handlat om golfbanan som numera finns där, om sophanteringsstationen, om ett kraftverk som ville dumpa sin aska där. Men åren efter Pirilö Karls dom är det nog just Karl som alla tänker på när de hör ortnamnet. Jan Envall.
Och det här ryktet som Pirilö fick, så det var ju lite knepigt då, för 100 år framåt så allt folk som hörde ordet Pirilö så kopplade direkt till Pirilö Karl, så oberoende om man var släkt med honom eller inte, så det vet jag att mina släktingar där så hade tyckte inte riktigt om det där, att varenda gång som de någon pratade om Pirilö så kom Pirilö Karl på tal, och det hade ju inte någonting att göra med, men det var en sån där stämpel som hela Pirilö fick för ganska lång tid framåt, men det här har ju nog försvunnit idag.
Nu är Hemträske ingen sjö längre, utan sumpmark. Bäcken breddades och sjön tömdes. Bäcken har dessutom dragits om, så det är svårt att veta exakt var barnen dödades. Men alla namn och ställen lever kvar. Vid Gäddvik finns grunden till torpet kvar. Och där startar också en stig som går genom den vackra skogen. Nära Hemträske kan du se de stora Highland-tjurarna som bor där ute året om nu för tiden. Livet går vidare och Karl försvinner. Och med tiden försvinner också skammen. Att en enda man kan göra så mycket skada är svårt att förstå. Men det gamla uttrycket "tiden läker alla sår", det stämmer. Och ja, uttrycket "släkten är värst" stämmer väl också ganska bra i det här fallet. Du har lyssnat på Morden i Pirilö, en svenska YLE-podcast. Jag heter Ann-Katrin Granrot och det är Jyrki Häyrinen som står för ljuddesignen. Producent är Staffan von Martens.